Emma, du kanske borde gå och prata med dem.
Tycker du att jag har problem som försvårar vårt arbete?
Nej, men jag tänker att det är bara ett så här allmänt gott tips. Det känns som att det slängs med hit och dit.
Alla borde gå i terapi.
Ja, och att det finns väl alltid något litet trauma att bearbeta.
Men tänk om det är så att man faktiskt kan bli sämre av att gå i terapi och att man till och med kan råka ut för en toxisk terapeut. Då kanske det är bättre att undvika psykoterapi helt och hållet.
Det här är A-kursen, podden som ger dig grundläggande kunskaper i aktuella ämnen med mig, Clara Wallin.
Och med mig, Emma Frans.
Och idag handlar det alltså om toxisk psykoterapi.
De senaste månaderna så har vi kunnat läsa i tidningen om psykologer som utsätter sina patienter för sexuella övergrepp. Och något som kanske inte var riktigt lika grovt, men kanske ändå någonting som kan upplevas som kränkande. Det råkade ju Roland Paulsen ut för. Hans psykoanalytiker somnade samtidigt som då Paulsen fläkte ut sitt innersta, barndomstrauman och sexuella begär.
Några terapeuter tycks vara superterapeuter, men det finns också en grupp som man skulle kunna kalla för toxiska terapeuter.
Generellt så tror vi ibland lite för mycket på att prata och borde göra mer istället.
När det gäller medicin så registreras biverkningar hos Läkemedelsverket och man får en bipacksedel där biverkningarna radas upp. Borde ett liknande system införas för terapi?
Men hur många mår egentligen sämre av att gå i terapi? Och vad kan det vara som skiljer en superterapeut från en toxisk?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen. Till vår hjälp idag så har vi Alexander Rosenthal som är legitimerad psykolog. Han är också docent och lektor på institutionen för psykologi vid Uppsala universitet.
Psykoterapi är en behandling av en form av sjukdom som är relaterat till psyket. Så det är att man har någon form av lidande som går att koppla till någon form av psykologisk funktion som man då med hjälp av psykoterapin ska avhjälpa. Och Och då brukar man också säga att psykoterapi är någon form av strukturerad samtalsmetod. Så man kommer tillsammans då med hjälp av samtal försöka nå fram till en lösning eller hitta alternativ till personens problem då.
Behöver det vara evidensbaserat för att det ska kallas för psykoterapi?
Ja, det är en bra fråga. För det finns ju rekommendationer som till exempel landets regioner ska förhålla sig till. Och det är rekommendationer som utfärdas av Socialstyrelsen som då tar fram riktlinjer som också fastställer vad är bästa möjliga vård för olika psykiatriska diagnoser utifrån dagens forskningsläge. Och då samlar man ihop en mängd forskare som ska gå igenom all tillgänglig forskning. Och sen utfärdar man då rekommendationer som då säger att ja, men för depression till exempel så finns det en rekommendation om att man ska få kognitiv beteendeterapi bland annat. Och då är det det som man brukar anse är evidensbaserad. Men sen så finns det ju massa olika former av psykoterapi där vissa inte har det här forskningsunderlaget men som fortfarande används. Det är bara att inom regionerna då, den offentliga sjukvården, där är det inte tänkt att användas.
Kan terapeutiska behandlingar vara skadliga?
Ja, det finns forskning som pekar på att under tiden man går i psykoterapi så kan man uppleva vissa saker som negativa. Och en sak som man har sett är att en andel av alla patienter som går i psykoterapi försämras under tiden de går i behandlingen. Och det betyder ju inte att det är terapin i sig som orsakar den här försämringen. Men det verkar ändå vara så att när man mäter då hur det går för människor som går i psykoterapi så är det mellan 5-10% som går ut i sin behandling och mår sämre än de gjorde innan, mätt då med ett självskattningsformulär. Och det här ska tilläggas gäller för depression och ångestsyndrom, så vi vet lite mindre om hur det ser ut för ätstörningar eller svårare former av psykiatriska diagnoser som schizofreni. Men vi vet i alla fall att en viss andel kommer att må sämre efter att de har gått i terapin då.
Alltså även när behandlingen är avslutad?
Ja, precis.
Så jag tänker med fobi till exempel så handlar det ju mycket om att exponera sig det som får en att må dåligt. Och då kanske det inte är så konstigt att man upplever den här behandlingen som väldigt påfrestande.
Mm, och det är en jätteviktig poäng därför att i nästan alla former av terapi, oavsett inriktning, så handlar det ju om att man ska utsätta sig för saker som man kanske undviker. Jobbiga minnen, relationer till andra människor, tankar och känslor. Så ett visst mått av exponering, det ingår i psykoterapi. Och en del av de upplevelserna kan ju upplevas som väldigt negativa. Men det betyder ju inte att terapin är skadlig, utan vi tänker oss att det här är kortvarigt och att det är en del i processen att bli bättre då. Men i de fallen när man mäter försämring, då tittar man på hur det ser ut efter behandlingen jämfört med innan. Och då kan man se att mellan 5-10% då har försämrats. Och det här är ju då bara försämring. Sen så har vi andra oönskade händelser som kan ske i terapin. Och då brukar man prata om saker som att man upplever starkare hopplöshet eller man tappar tron på att saker kommer bli bättre och så vidare. Och det här är också en ganska stor andel som rapporterar att det händer i terapin. Men det är svårt att sätta fingret på om det är skadligt eller inte. För återigen, det kan ju vara sånt som man upplever, men vi vet inte om det påverkar utfallet eller resultatet av behandlingen då. Men många kommer att uppleva vissa delar av behandlingen som lite jobbiga. Och det behöver man som psykolog eller psykoterapeut vara öppen med så att patienten känner till det.
Vet man vad det är som orsakar de här försämringarna?
Inte riktigt. Och det här forskningsfältet är ju relativt nytt. Alltså vi har känt till att patienter försämras väldigt länge. Men det har inte bedrivits någon egentligen forskning på orsakerna till det. Så det går ju bara att spekulera. Man kan tänka sig att det finns saker och ting i matchningen mellan mig som patient och dig som terapeut eller den här behandlingsformen som ställer till det. Och det kan ju vara då att jag kanske går in i behandlingen och har förväntningar om att det ska vara på ett visst sätt. Och så träffar jag en psykolog eller psykoterapeut som jobbar på ett helt annat vis. Och då kanske den missmatchen då skapar negativa upplevelser hos mig. Men det kan ju också vara att saker och ting som ingår i behandlingsformen upplevs som så pass jobbiga att man börjar må sämre. Och om inte det tas upp och kan bearbetas i behandlingen, då skulle det kunna leda till att man upplever en försämring och så hoppar man av behandlingen och så kanske man klandrar sig själv och tycker att jag är värdelös, jag klarar inte av att ta hand om mig själv och mina problem. Och så tappar man hoppet om att det ska bli bättre då. Så det skulle ju kunna vara några orsaker.
När många tänker på psykoterapi så tänker man ju också på Sigmund Freud som la grunden för psykoanalysen. Och hans läror fick ju mycket inflytande vid förra sekelskiftet. Men än idag så är ju han en person som har nästan en ikonstatus inom vissa kretsar.
Men har han något då? Vad har du på Sigmund?
Ja, men vi kan ju börja lite med vad Freud såg som liksom grunden till att människor upplevde psykiska problem. Och enligt honom så hade de sin grund i händelser, känslor och erfarenheter som vi hade upplevt i barndomen och som vi sen hade förträngt. Och för då att komma till rätta med de psykiska problemen så skulle man analysera sig tillbaka till det undermedvetna och därmed hitta problemens källa. Och det är ju lite av en myt det här att Freud var liksom fadern till psykoterapin, för psykoterapi existerade faktiskt innan Freud och det fanns även andra som hade kommit med teorier om det undermedvetna och hur det påverkade oss. Men Freud var väldigt bra och strategisk i sin kommunikation får man väl säga. Så att han lyckades skapa ett intresse och lyfta fram det här med samtalsterapi som en behandling. Och det som då utmärkte Freuds teorier, det var fokuset på sexuella drifter. Och han är ju känd för sin divan och på den här divanen så fick patienterna ägna sig åt det man brukar kalla för fri association.
Det låter som något man kan somna till och lyssna på folk som fritt associerar.
Ja, och det låter ju inte så kanske vetenskapligt heller, för att problemet med det här tillvägagångssättet är ju att det ligger väldigt nära till hands att man råkar ut för det som brukar kallas för confirmation bias eller bekräftelse bias.
Man får sin verklighetsbild bekräftad.
Exakt, att man lägger märke till det i de här fria associationerna som bekräftar det man liksom då tror är roten till de här problemen. Och det som då Freud tyckte var intressant och som bekräftade det som han då redan hade formulerat teorier kring, det var ju det här med sexualiteten och också relationen till föräldrarna. Och ofta i kombination faktiskt.
Fy, verkligen.
Känner du till det här Oidipuskomplexet?
Ja, det är att alla män är kära i sina mammor.
Ja, eller känner en sorts sexuell åtrå för sina mammor och vill döda sina pappor. Mm. Och just det här med liksom sexuella begär för sina föräldrar, det var ju en väldigt central idé i Freuds teorier, trots då att det inte fanns någon sorts vetenskaplighet bakom de här teorierna.
Jag tänker om det är något som liksom evolutionen tagit hand om är väl att man inte ska ha den drivkraften.
Tidigt i sin karriär så formulerade Freud sin så kallade förförelseteori. Och det handlade ju om det här att man blev psykiskt sjuk för att man hade blivit utsatt för sexuella övergrepp. Och senare så släppte han lite den här teorin, för det blev lite en flopp och han förlorade klienter. Och Freud var ju väldigt liksom intresserad av just det där att vara framgångsrik och tjäna pengar. Så därför så insåg han väl att det här inte var en jättebra teori. Men just de här teorierna plockades ju faktiskt upp på 1980-talet, då det blev väldigt populärt det här med bortträngda minnen. Och vi i Sverige känner ju till den här Thomas Quick-historien.
Mycket väl, och den ska vi fördjupa oss i om en liten stund.
Men då, när han liksom lite hade släppt de här teorierna så kom man in på det här med drömmar och drömtydning istället. Och 1899 publicerade Freud boken Drömtydning. Och sen lite senare efter då sekelskiftet så började han tjäna mycket pengar faktiskt på att behandla överklassen i Wien. Och då undrar väl du, hur gick det för Freuds patienter?
Ja, absolut. Men jag har bara stannat vid det här att han utvecklat teorier som ska bli populära. Mm. Och då tänker jag att det gick bra för Freud, men jag är inte lika säker på att det gick bra för hans patienter.
Nej, men precis. Man brukar säga att sex säljer, så jag vet inte om det var en del i att det här trots allt blev liksom en framgångssaga för Freud.
Och just de här drömmarna, det är väl väldigt mycket, du går upp för en trappa, du drömmer om att ha sex, om man i drömmen håller typ ett paraply, då är det en snopp. Jag kan tolka allt till sex.
Ja, alltså du har väldigt rätt i det. Freud hävdade ju själv att han botade massa patienter, men i många fall så har det här faktiskt dementerats. Bland annat en av hans mest kända patienter som kallades Vargmannen. Och Vargmannen var ju då en rik ryss som gick i terapi hos Freud. Och det här namnet Vargmannen, det kom från en mardröm som den här mannen haft, där han såg några vargar som satt i ett träd. Och Freud drog då slutsatsen att drömmen symboliserade ett trauma. Att Vargmannen, när han var liten, han var bara 1,5, hade bevittnat att hans föräldrar då hade samlag bakifrån.
Ja, men det är ju ett otroligt trauma.
Han var ju väldigt liten då, bara 1,5 ska han ha varit.
Ja, han borde inte ens fattat vad det handlade om, ryssen.
Ja, senare i en intervju så sa den så kallade Vargmannen att tolkningen var fruktansvärt långsökt.
Vargmannen berättar om vargar i ett träd.
Flera vargar som sitter i ett träd, och det tolkar alltså
Freud. Slutsats till föräldrarna har sex bakifrån. Jag tycker det säger mer om Freuds trauman än ryssens.
Vargmannen konstaterade också att Freuds påståenden om att han hade botat honom var helt falska. Ett annat sånt här fall som Freud har beskrivit var en flicka som han kallade Dora. Och hon hade hosta, vilket då Freud tolkade som att hon ville tillfredsställa sin pappa genom att ge honom oralsex.
Men Freud! Det är äckel.
Ja, jävla äckelgubbe. Och en intressant grej med Freud är ju att han skrev extremt många brev. Han skrev ju också böcker och liksom beskrev de här patienterna som han hade i olika typer av officiella dokument. Men några av de här breven som han skrev privat, de har offentliggjorts bara de senaste åren. Och i dem så kan man också jämföra Freuds beskrivningar i sina officiella dokument, där han liksom skriver att han botar massa patienter. Men sen i privata brev till sin fästmö så beskriver han dem istället i så dåligt skick att de lika gärna skulle kunna dö.
Ah, okay.
De blev inte alls botade, utan de var jättedåliga. Så att han verkar ju verkligen slira på sanningen.
Men vad är det för typ av tillstånd han ska bota dem ifrån? Är de väldigt
hysteri.
Ah, okay.
Typ. Och någonting som jag var lite nyfiken på, det var ju huruvida Sigmund Freud var liksom de toxiska terapeuternas OG. Och jag menar, det här som jag har berättat om Vargmannen och Dora kanske inte i alla fall ger några starka belägg för att han hjälpte sina patienter eller att han verkligen förstod varför de mådde dåligt.
Samtidigt tänker jag att de verkar inte ha blivit allt för manipulerade av honom. I alla fall inte Vargmannen. Det var inte så att Freud lyckades lura Vargmannen att han blev botad.
Men på ett sätt så tror jag liksom ändå vi kan konstatera att det fanns något väldigt toxiskt med Freuds idéer. För han förespråkade ju faktiskt också kokainanvändande. Och han anses ha bidragit till att ett stort antal människor blev kokainberoende.
Mm-hmm. Jag tycker det är lika illa att han håller på och planterar jätteäckliga bilder av folks föräldrar i deras huvud.
Men det Freud ändå hade, det var ju att hans teorier var spännande, och han var också en väldigt bra berättare. Och han var produktiv, han skrev extremt mycket brev och en hel del böcker också. Och han var ju också ganska noga med att liksom styra sitt narrativ. Han brände dokument och försökte också få tillbaka känsliga brev för att kontrollera narrativet kring sig själv. Han hade också medhjälpare som fortsatte det här arbetet efter att Freud hade dött. Och apropå Roland Paulsens text, så var vissa av de här breven som man har försökt liksom undanröja beskrivningar där Freud berättar om hur han somnat under eftermiddagssessioner med sina patienter.
Men som sagt, det känns ju svårt att tänka sig något tråkigare än att sitta och lyssna på människor som får associera helt fritt från hjärnan.
Nej, på den punkten ska vi kanske inte vara så hårda mot Freud. Och jag tycker ändå att Freud är en väldigt intressant person. Han var ju inte någon stor vetenskapsman, utan hans tillvägagångssätt var ju extremt ovetenskapligt. Men han blev ju ändå en sorts ikon och han lyckades ju få ett väldigt stort genomslag och stort eftermäle. Och det måste ju ändå vara någon sorts talang som ligger bakom det.
Ja, och det är väl bara att se på de som är framgångsrika idag. Det kanske inte är de som är duktigast på att redogöra för sanningen, utan som skapar sin egen sanning.
Simon Freud, Simon Freud, kom och ligg här på min brits. Locka fram min barn en vips, faren strök sig med en slips. Simon Freud, Simon Freud, jag är omedvetnas bro. Allt du lider av i livet skyller jag på far och mor.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vilka terapiformer skulle du säga att man har bäst vetenskapligt stöd för?
Ja, i de riktlinjerna som finns idag, som utfärdas av Socialstyrelsen, så skulle man kunna säga att kognitiv beteendeterapi är den form av psykologisk behandling som har starkast forskningsstöd. Och så finns det även exempel på i vissa psykiatriska diagnoser andra psykoterapiformer som också rekommenderas. Och där finns det interpersonell psykoterapi vid depression. Och så finns det modern korttidsdynamisk terapi, alltså en form av strukturerad psykodynamisk terapi som också kan rekommenderas. Men kognitiv beteendeterapi är det som rekommenderas i dagsläget för flest psykiatriska diagnoser.
Hur skulle du då beskriva psykoanalysen?
Psykoanalys är ju mer av en ostrukturerad form av samtalsbehandling som i korthet går ut på att analysanden eller patienten då fritt ska associera kring sina erfarenheter och upplevelser. Och det mest klassiska exemplet är att man ligger på en divan och sen så samtalar man fritt. Och i och med att man samtalar fritt utan att någon kommer med några direkta följdfrågor så kan man också skapa egna associationer mellan olika saker och kanske hitta kopplingar mellan händelser och erfarenheter som man inte tidigare har tänkt på. Sen så försöker ju då analytiken eller då terapeuten hjälpa patienten på traven genom att ibland komma med någon reflektion eller tolkning av det som patienten har kommit med. Och det skulle då kunna vara någon slags sammanfattning av vad patienten har sagt och en tolkning utifrån en psykoanalytisk referensram. Alltså att man har en teori och en idé om vad är det som får problemen att fortsätta och så berättar man det för patienten. Men det är ju ganska olikt mer moderna former av psykoterapi som alltså är mer strukturerade, och det som kännetecknar de här moderna psykoterapiformerna, oavsett om det är psykodynamisk terapi eller interpersonell psykoterapi eller KBT, det är ju att de är mer kollaborativa, det vill säga man samarbetar mycket mer. Och då kanske det är att jag som psykolog, psykoterapeut ställer frågor, du som patient berättar vad du tänker på. Och sen så försöker vi tillsammans utforska, okej, vad betyder det här? Går det att sätta relation till ditt problem? Vad tror du är anledningen till att problemet fortsätter? Har du något förslag på hur vi skulle kunna göra annorlunda här? Ska vi pröva det? Så får du gå ut och pröva saker och ting i verkligheten och kommer tillbaka så utvärderar vi. Så att det är mer av ett samarbete än vad det är inom psykoanalysen. Så att det är en ganska avgörande skillnad mellan de där två terapiformerna.
den här liksom idén om att väldigt mycket av ens problem härstammar från liksom trauman i barndomen. Är det en viktig del av psykoanalysen?
Ja, i alla fall att det finns upplevelser och erfarenheter från sin barndom som är av betydande karaktär. Att det är mycket av det som ligger till grund för det lidandet man har idag.
Och relationen till föräldrarna och så?
Ja, så relationen till föräldrarna står i centrum. Så man tänker sig att det är de som man har formats mest av under sin uppväxt. Och det här är ju förstås betydelsefulla delar även inom mer moderna terapiformer. Men då skulle man inte lägga lika stor vikt vid det här. Men däremot så kan man prata om att vissa saker du har varit med om har kanske då påverkat hur du beter dig idag. Men vi är lite mindre intresserade av uppkomsten och mer intresserade av vad får ditt problem att fortsätta. För vi kan inte göra så mycket åt vad som händer där och då. Men vi skulle kunna försöka förstå vad är det som får ditt problem att kvarstå. Och sen se till att ändra på de bitarna och se om vi kan komma till rätta med ditt problem.
En av Sigmund Freuds största fans hette Margit Norell. Och det var hennes teorier som rådde på Säters sjukhus när Sture Bergvall fått straffpåföljden rättspsykiatrisk vård 1991. Och de här teorierna på Säters sjukhus handlade om att man ville hjälpa då sina intagna med samtalsterapi istället för med medicinering och tvångsvård. Och det gäller ju även Sture, som när han då kommer innanför Säters höga stängsel hoppas på att terapin kan bli hans räddning. Sture Bergvall växte upp i ett hem med pingstvänner och han kände sig snabbt utanför för att han var homosexuell, och det ledde också till att han tidigt blev drogberoende. Och det här pratar han väl då om under terapisamtalen och hoppas på att må bättre, men han känner väl att terapeuterna kanske inte helt nöjda med att älta hans gamla gemena barndomstrauman.
De kanske höll på att somna till och med. Kanske såg det.
Mycket möjligt.
Han behövde komma med något mer intressant.
Och det gjorde han ju, helt klart. Varpå enligt Sture Bergvall själv responsen blev otrolig. Även här på Säter så tror de ju på bortträngda minnen. Och det är ju inte vilka bortträngda minnen som helst som då bubblar upp till ytan för Sture Bergvall där i terapisessionerna. Det är ju mord på mord på mord. Det ena grövre än det andra. Men en terapeut som köpt in sig på Freuds läror skulle inte nöja sig med att bara få fram de här bortträngda mördarminnena, såklart. Man vill förstås förstå varför. Och du som då kan Freuds teoribygge, Emma, vad kan det då vara som har gjort Sture Bergvall till en besinningslös seriemördare?
Någonting sex, någonting, någonting, mamma eller pappa, någonting, någonting.
Mm.
Var det rätt?
100%. Det var så att när Sture var väldigt, väldigt liten så höll hans pappa på att förgripa sig på honom. Hemskt bara det. Men vi stannar inte där. Mamma kommer in i rummet, blir så chockad att hon där och då får ett missfall. Och Stures lillebror Simon föds då i detta tumult. Och Sture tvingas då se på när hans pappa hugger huvudet av det här lilla fostret Simon. Och att han sliter armar och ben från den lilla kroppen. Och sen ska Sture och hans pappa ha slagit in de här kroppsdelarna i tidningspapper och lagt på pakethållaren. Och så cyklat iväg till ett skogsområde när de begravde de här delarna av hans lillebror. Och täckte över mossa.
När berättandet sker, när jag till exempel berättar om Simon, hur han föddes och hur han dödades och hur han begrovs, så finns det alltså en enorm respons. Alltså en kolossal respons som förstärker berättandet. Och som gör det så lätt att gå vidare och spinna på historien och historierna. Och så vidare. Och det är inte bara respons från terapeuten, det är respons också från terapeutens handledare, hennes kollegor och så vidare. Och det här är alltså enorm respons.
det är ju det som är så bizarrt, att det här var liksom mumma för dem. De här liksom bestialiska beskrivningarna av det liksom mest vidriga, det satt ju dem och liksom myste i på något sätt. Mm.
Och liksom bekräftade fram det från den här då väldigt drogberoende patienten som inte bara fick belöning i form av bekräftelse utan även väldigt starka narkotiska preparat. Och de här morden han då påstod sig ha gjort sig skyldig till var ju då en återgestaltning av den här traumatiska upplevelsen med Simon. Hela den här idén kallade de Simon-illusionen. Så när Sture då mördade och styckade unga pojkar som han sedan då sa sig gömma eller spara kroppsdelar av, så gjorde han det av en enda anledning, att göra Simon hel. Och de här terapeuterna då hjälpte honom ju väldigt mycket på traven när han då skulle erkänna mord, för han satt ju bara och liksom hittade på och var helt osäker, och sen när han inte hade något mer att säga så kunde han bryta ihop eller börja erkänna något helt annat mord. Och han gick ju till KB och läste om liksom detaljer kring mord för att då kunna erkänna på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Men det här korthuset föll samman i en dokumentärfilm på SVT av Hannes Råstam och Jenny Kyttim 2008.
Jag har inte begått något av de mord jag är dömd för. Och jag har inte heller begått något av alla de andra morden jag har erkänt. Det är så det är.
Men Emma, vad säger du? Skulle vi kunna klassa de här terapeuterna på Säters sjukhus som, så att säga, behandlade Sture Bergvall som toxiska terapeuter?
Ja, men det tycker jag ju definitivt att vi kan göra. Sen så när det kommer till den här liksom definitionen som Alexander Rosenthal och hans kollegor använder sig av i sina studier, så tittar man ju inte på den här typen av behandlingsformer som är liksom ovetenskapliga, utan det här handlar ju faktiskt om patienter som har fått liksom bästa möjliga vård som finns men ändå blir sämre, och att man då tror att det är någonting specifikt med terapeuten som är liksom problematiskt, så att det är just terapeuten i sig som är orsaken till att man inte får liksom önskvärt behandlingsresultat. Vad menas egentligen med toxiska terapeuter?
Så toxisk skulle då peka på att det kanske finns något giftigt eller skadligt hos den här terapeuten som leder till negativa effekter hos en patient. Där kan man säga att det finns viss forskning på att utfallet av psykoterapi, alltså resultatet av behandlingen, kan variera väldigt mycket beroende på vilken terapeut man träffar. Och det pekar då på att även om vi har evidensbaserade behandlingsformer, så är det fortfarande så att olika patienter får olika resultat trots att de får samma behandlingsform. Och då verkar det vara någonting hos terapeuten som är av avgörande betydelse. Och det tycks vara så att vissa terapeuter är bättre än andra, så de är så kallade superterapeuter. Så de åstadkommer i genomsnitt en större förbättring hos alla sina patienter. Och så har vi de här som är motsatsen då, att de är toxiska. Så de verkar snarare skada sina patienter i avseendet att deras patienter går ut och mår sämre i genomsnitt då. Och det här är trots att man tar hänsyn till saker som vilka patienter de träffar, alltså hur svåra de är eller vilka diagnoser de har. Så det finns fortfarande terapeuter som i genomsnitt då verkar åstadkomma försämring hos sina patienter. Sen vet vi inte exakt vad det beror på, för att det här bygger på studier av jättestora datasätt med många tusen patienter och många hundratals terapeuter. Men man har inte pekat på någonting som de här terapeuterna gör eller några egenskaper de har som skulle kunna leda till den här försämringseffekten då.
Har ni några teorier? Finns det några liksom kvalitativa undersökningar?
Det verkar ju som att det handlar om vissa typer av interpersonella färdigheter. Och här brukar man prata om så här främjande interpersonella färdigheter. Att någonting som alla psykologer och psykoterapeuter behöver kunna behärska, det är ju att skapa en relation till sin patient där patienten känner sig trygg och blir bemött på ett respektfullt sätt och vågar prata om sånt som är svårt. Och likaså att terapeuten kan visa värme och empati för patientens lidande. Och det tycks vara så att saknar man de här basala interpersonella färdigheterna, då har man också mycket svårare att skapa bra förhållanden i terapin. Och kanske är det någonting som bidrar till att de här patienterna då mår sämre.
Men hur illa kan det egentligen gå när man drar ovetenskapliga terapiformer till sin spets?
Jag vet inte om du känner till en flicka vid namn Candace Newmaker.
Nej, det gör jag inte.
Candace föddes 1989 och hennes föräldrar tog inte hand om henne. Men vid 7 års ålder så adopterades hon. Men strax efter adoptionen så började adoptivmamman ta med Candace till en psykiatriker. Och hon klagade på flickans beteende och attityd hemma. Flickan hade bland annat lekt med tändstickor och dödat guldfiskar. Och trots då att hon började få medicin så försämrades hennes tillstånd.
Säg bara inte att de kommer på att för att hon har blivit sexuellt utnyttjad av sina första föräldrar.
Jag tror inte att det var liksom förklaringsmodellen som gavs. Men däremot så den typ av behandling som hon fick hade liksom ändå ett visst ursprung i de här gamla psykoanalytiska teorierna. Och när den konventionella vården inte gav den effekt som man hade hoppats på så sökte sig Candace adoptivmamma till alternativa behandlingsmetoder. Och år 2000, vid 10 års ålder så avled Candace Newmaker under en omdiskuterad form av terapi som kallas rebirthing therapy.
Oj, jäklar.
Ja, alltså man trodde att den här flickan hade någon sorts reaktiv anknytningsstörning och man trodde då att det här skulle behandlas genom att hon skulle födas på nytt. Och efter att ha kämpat sig genom födelsekanalen så skulle hon kunna knyta an till sin adoptivmamma.
Ah, okej. Okay. Jag förstår teorin, men då låter det som att det var lite för trång kanal.
Exakt. Hon blev inlindad i lakan för att simulera en födelse som hon sen skulle liksom kunna kämpa sig ut ur. Och det här skulle liksom symbolisera en omfödelse eller en typ av förändring.
Från puppa till fjäril.
Ja, men typ. Och under den här sessionen så satt 4 vuxna med en sammanlagd vikt på 305 kilo på den här lilla flickan i över 70 minuter. Och till slut så kvävdes Candace till döds.
Det här är något av det sjukaste jag hört. Det var alltså 24 år sedan var.
Ja, det är inte ens länge sedan i USA. Och efter att Candace dött så ställdes de här då terapeuterna som inte hade någon sorts, alltså det var inte licenserade terapeuter, inför rätta och dömdes till fängelsestraff för vållande till annans död och barnmisshandel. Och den här tragiska händelsen ledde till en stor debatt om användningen av alternativa terapimetoder och barnsäkerhet inom terapifältet. Och Candace död har också bidragit till att skapa ökad medvetenhet om riskerna med ovetenskapliga eller potentiellt farliga terapimetoder.
Men det är också så här, är man vuxen och vill åka på något så här hokus pokus läger och göra energifält och lita på kvacksalveri, gör det. Det står väl dig fritt, men att utsätta ett barn för det, det är ju det sjukaste jag har hört.
Om man då själv går i terapi, vad ska man vara lite vaksam på? Finns det några sådana här tecken på att terapeuten skulle kunna vara toxisk?
Några saker som borde ingå i terapiformen, oavsett om det är KBT, psykodynamisk terapi eller interpersonell psykoterapi, det är ju att man faktiskt utvärderar hur det går. Så saknas det så skulle jag säga att det är ett varningsflagg. Så det går inte att bara utgå från magkänsla eller intuition eller erfarenhet hos psykologen för att kunna avgöra om man är på väg åt rätt håll eller inte. Utan det behöver finnas någon form av strukturerad bedömning och utvärdering för att veta om behandlingsresultat uppnås eller inte. Det andra är väl lite om det finns ett samarbete mellan mig och psykologen eller psykoterapeuten. Alltså, är det här en envägskommunikation där jag får förklarat för mig väldigt mycket saker och ting, men vi jobbar inte så mycket gemensamt att uppnå mina mål? Ja, men då är det kanske också ett varningsflagg. För att betoningen ska ändå ligga på vad patienten säger, vad den kommer med, och att det är den som ansvarar för förändringsprocessen då, tillsammans med hjälp ifrån psykologen eller psykoterapeuten. Så det är två saker som jag tänker man kan vara lite uppmärksam på.
Ibland får man ju höra såna här liksom uttalanden som att alla borde gå i terapi. Vad tänker du om det?
Jag tycker att det är en dum idé. Och det är av den enkla anledningen att psykoterapi är en behandlingsform för just en form av diagnos eller något annat lidande som är av psykisk karaktär då. Och precis som med all annan sjukvård så ska man inte gå och få hjälp för saker och ting som inte innebär ett direkt lidande. Så har man en diagnos eller har man ett problem i livet som gör att man mår dåligt, då ska man absolut söka hjälp och få en bedömning och sen så kanske gå vidare till en behandling. Men om det inte finns den typen av lidande utan man vill bara utforska något hos sig själv, då tycker jag inte att man ska vända sig till en psykolog eller psykoterapeut.
Inte ens om man gör det inom liksom den privata sfären.
Det kan man absolut göra. Har man råd med det så får man ju använda sina pengar precis som man vill. Men det ställer ju också en etisk fråga till den som är psykolog eller psykoterapeut. Om jag nu inte kan träffa hur många patienter som helst, för att det finns begränsad mängd tid, ska jag välja att prioritera och träffa en person som inte har ett lidande framför en person som faktiskt har ett lidande? Och där skulle jag säga att jag tycker att man ska vända sig till de som lider. Så som ett svar på frågan om alla ska gå i terapi så tycker jag inte det. Däremot så kan man ju som människa ha många frågor kring livets mening eller ha existentiella frågeställningar eller att det finns saker hos sig själv som man vill utforska. Men frågan är om det är just hos en psykolog eller psykoterapeut man bör utforska det. Det kanske man kan göra tillsammans med vänner eller genom konsten eller i något annat sammanhang.
Har du gått i terapi, Emma?
Nej, det har jag ju inte. Sen så är ju min mamma psykolog.
Så varje dag har varit ett terapisamtal, kanske, under hela barndomen?
Ja, men jag tror väl ändå det, att det har varit ganska nära till hands åtminstone. Men sen så har jag aldrig kanske riktigt känt att jag har haft problem på det sättet som kräver vård. Men samtidigt så har man ju ibland funderat på det här att ja, men man kanske skulle gå i terapi bara för att utforska någon viss sida av sig själv, eller man kanske skulle få liksom en ny syn på, inte vet jag, sina drömmar eller sina tankar, att det kanske skulle kunna göra livet mer intressant.
Verkligen, eller att typ alla bitar skulle falla på plats, man bara skulle förstå allting. Nej, men jag har inte heller gått i terapi. Men om jag bara skulle göra det så skulle jag tycka psykoanalys var roligare. För att det känns som mer mysa i sin egen narcissism.
Ja, jag gillar ju också att mysa i min egen narcissism. men just
det?
För mig, så just psykoanalys tar emot väldigt mycket. För att ja, min utgångspunkt är ändå att ju mer vetenskaplig evidens man har för någonting, desto bättre är det. Och där har faktiskt inte psykoanalysen tillräckligt med evidens.
Nej, och jag tror inte att det skulle ge mig något heller. Det skulle bara vara just myset i stunden. Medan KBT känns lite jobbigt, för det kräver så mycket av en. Du har precis tagit A-kursen i toxisk psykoterapi med mig, Clara Wallin.
Och med mig, Emma Frans.
Och såklart har vi en tenta på vår Instagram.
Nu för tiden så kommer den på tisdagar. Men gå in och följ oss på Instagram så missar du inte våra tentor och allt annat trevligt innehåll som dyker upp på vår Instagram. Där kan ni också gå in och kommentera och tycka till om våra avsnitt.
Och kanske komma med förslag på avsnitt vi borde göra.
Har du något sånt där ämne som du känner att du är nyfiken på men där du faktiskt saknar viktiga grundkunskaper, så hör av dig med önskemål om en A-kurs.
Och på onsdag kommer överkursen, alltså hela ditt samtal, Emma, med Alexander Rosenthal. Jättespännande. Bland annat så handlar det om varför så många kulturpersonligheter är så förtjusta i psykoanalys. Och prenumerera på A-kursen i din poddapp så missar du inte det.
Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.